Som Gustav sa så är jag någon slags kringresande förkunnare och själavårdare och har funnit att det är rätt så mycket är min uppgift och har varit så i många år. Men jag är ju fantastiskt glad över att inte alla reser omkring. Det skulle bli en svår konkurrens, men framför allt att det finns människor som stannar på en plats, inte bara pastorer utan många andra. Som gör fantastiska insatser på olika sätt. Det är väldigt roligt att se er som jag känner igen. Och det är minst lika roligt att se er som jag inte känner igen. Därför att det är ett tecken på att en kyrka lever. Att det inte alltid är samma gamla eller unga människor. Utan att det hela tiden kommer nya. Förra gudstjänsten var det väldigt mycket barn här. Och jag frågade Peter Barik här hur de hade det i undervåningen där barnen pysslade när de hade sjungit här uppe. Det gick, sa han. Vi var ungefär 100 barn. Och bara det är ett tecken på en levande kyrka. Och så denna fantastiska sång och musik. Där några är proffs och där andra låter som proffs. I alla fall med mina öron mätt. Då vill jag gärna läsa fantastiska ord ur Johannes evangeliets första kapitel. I begynnelsen fanns ordet, och ordet fanns hos Gud, och ordet var Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom det, och utan det blev ingenting till av allt som finns till. I ordet var liv. Och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret. Och mörkret har inte övervunnit det. Det kom en man som var sänd av Gud. Hans namn var Johannes. Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset. Så att alla skulle komma till tro genom honom. Själv var han inte ljuset. Men han skulle vittna om ljuset. Det sanna ljuset som ger alla människor ljus skulle komma in i världen. Amen. Det är ju en fantastisk dag idag också utanför våra fönster. Och det var en sån dag också tidigare i veckan. Så när jag vaknade trodde jag nästan att jag hade försovit mig för det var så ovanligt ljust. Men det var bara en av de där sällsamma dagarna i november när det grå plötsligt skingras och solen kommer på oväntat besök. Och när jag kände hur annorlunda allt blev den dagen, både utanför fönstren och på något sätt inuti, så tänkte jag, ja, vi hör verkligen inte hemma i mörkret. Vi hör ihop med ljuset. Och lite senare samma dag så ringde en mamma till mig som hade fått ett ganska tungt besked om ett av sina barn. Och när jag lyssnade in den där oron i det samtalet så tänkte jag, ja, så är det. Mörkret är sällan långt borta, även en sån här ljus och vacker novemberdag. Och som av en händelse satt jag på radion och lyssnade på Tendens i P1. Och just den här veckan har det handlat om fosterdiagnostik och de svåra frågorna som kan uppstå där. Och så var det ett sånt fantastiskt reportage om en familj någonstans uppe i Norrland som hade fått en lite annorlunda flicka. Det fanns ett ovanligt kromosomfel. Och framförallt intervjuade man mamman men också flickan som nu var några år gammal. Och jag blev så tagen av den här så kloka mamman. Och det var verkligen inget spel för gallerierna. Det kände man att allt sånt hade ramlat av. Men det fanns så mycket som hon hade kommit fram till i familjens oväntade situation. Och man fattade att det hade varit en hel del mörka dagar. Och att sådana fortfarande kunde komma. Men det som förmedlades till mig som lyssnare, det var verkligen inte mörker, utan det var ljus. Och så tänkte jag, nu är det första advent. På ett sätt är det nyårsdag i kyrkan, eftersom vi börjar ett nytt kyrkoår. Och ibland när man går över till ett nytt år så brukar i alla fall jag, säkert många av er också, tänka efter lite extra. Kan jag hitta någon slags riktning för det som nu ligger framför? Som liksom är ett spår att följa. Och då tänkte jag faktiskt, skulle man kunna försöka leva så att man alltid försöker fokusera ljuset och försöker hitta det? Och då tänkte jag på en berättelse om Moder Teresa som jag hörde för flera år sedan. Att det en gång kom en ganska välkänd brittisk journalist som hette Malcolm Muggeridge till hennes hem för döende i Calcutta. Han var där ett tag och hans mening med den resan var att avslöja bluffen med Moder Teresa. Han var helt övertygad om att det fanns en sån. Någon slags dold affärsidé eller någonting bakom all denna godhet och kärlek. Men han hittade ingen bluff. Däremot fann han en tro. Och så var han inne med sitt team en dag då på hemmet för döende i Calcutta och skulle filma. Och en kameraman blev väldigt irriterad och så fräste han: det går inte att filma här. Det är alldeles för mörkt. Och då var Moder Teresa där, böjd över en sjukbädd. Och så lyfte hon sitt ansikte och så sa hon: här finns tillräckligt med ljus. Och så mätte man ljuset och då gjorde det det. Och det var ingen ny strålkastare som hade satts på. Det var liksom ett annat ljus. Det som kommer från kärleken som inte söker sitt. Bara en ytterligare bild bara från nyhetsflödet den här veckan. Jag såg en kvinna på Aktuellt i ett flyktingläger i Syrien. Hon visade några skumplastbitar hon hade lyckats komma över som barnen skulle kunna ligga på när vinterkylan nu kommer. Och så sa hon bara tre ord. Det var de här orden: vi fryser ihjäl. Jag tror inte att de orden och den kvinnan kommer att lämna mig på ganska länge. Skulle jag kunna ha sagt till henne: du får försöka fokusera ljuset. Nej, det kunde jag inte. Kanske om jag hade bott i det lägret ett tag så hade jag haft någon slags rätt att fråga: finns det något ljus i den här tunneln? Man kan fundera mycket över både mörkret och ljuset. Och ibland det som är svårast att hantera, det är det där mörkret inuti. Som ju också kan finnas för vissa människor, för oss alla under vissa tider. Även om det ser bra ut på utsidan. Det finns en vers i Psaltaren som jag på något sätt har fastnat för. En av de många. Och då står det så här: jag vill lyssna till visdomsord, tyda min gåta vid lyrans klang. Det finns verkligen mycket visdomsord att lyssna till i den här världen. Jag har ganska nyss läst en bok som gjorde stort intryck på mig. Den handlar om förlåtelse. Och det är inte vem som helst som har skrivit den, utan Desmond Tutu och hans dotter. De var ju här på bokmässan senast i höstas. Och där berättar han bland annat hur han agerade i sitt inre gentemot Sydafrikas president när apartheid var som allra värst och den presidenten verkligen var de svartas fiende. Då säger Desmond Tutu: jag bad för honom varje dag. Vad skulle jag annars göra? Jag bad att han skulle återvinna sin mänsklighet. Han är inte helt ensam om att ha prövat detta som vi sjunger om ibland i en psalm. Det ljusnar om du ber, hur mörkt det annars är. Det kan ljusna i det yttre på märkliga sätt. Och det kan ljusna inuti. Den där boken som Gustav gjorde reklam för alldeles nyss, den ska ni verkligen köpa och läsa. Men ni skulle också kunna välja en annan bok av samma författare, Peter och den gången också Joel Halldorf. En bok som heter Trons vittnen. Och där berättar far och son Peter och Joel tillsammans om inte mindre än 365 människor från olika håll i världen under 2000 år som på ett särskilt sätt satt spår som andra kan följa i. Jag har läst den boken hela året nu, Trons vittnen, och den har gett mig så otroligt mycket. Och jag har lärt känna många som jag inte hade en aning om att de fanns. Till exempel Laura Petri, minns ni henne? Hon dog 1959, föddes i Halmstad och blev frälsningssoldat, så kallad slumsyster som det hette då, som jobbade bland de allra sämst ställda. Det gjorde hon under många år med prostituerade i Stockholm. Och så hade hon ofta radioandakter tydligen. Jag vet inte det, för jag var bara 5 år när hon dog, men det hade hon. Och det stod ett citat ur en där som fastnade i mig. Hon sa så här: heligt mod, det är fruktan som har haft sin morgonbön. Det är väldigt bra. Man kan vakna och vara jätterädd för något som ligger framför den dagen. Och så har man sin morgonbön och så får man ett mod. Heligt mod är fruktan som har haft sin morgonbön. Och så var det en strof till på den där versen i Saltaren. Jag vill lyssna till visdomsord och tyda min gåta vid lyrans klang. Det är lite poetiskt men väldigt vackert. Jag tänker att lyran, musiken, står för det vackra i tillvaron. Och ibland klarar man inte att tyda sin gåta när det är svårt, om man bara rör sig i det mörka. Men är man nära det vackra så är det som att man kan plocka fram lite mer av det där man grubblar på. Det tror jag att den där mamman i Norrland hade gjort. Hon som hade hittat ett förhållningssätt när nu deras familjesituation inte blev den som de hade räknat med och planerat med på grund av ett handikappat barn. Och kanske finns sådana vägar för oss alla. Ska man då säga så här? Ja, att ibland mörker blir ljus. Det handlar om att en del människor är så otroligt kloka och uthärdar både det ena och det andra. Ja, det är en del av sanningen. Men det är inte hela sanningen. Varje dag händer det faktiskt ett mirakel som vi alla är med om. Som vi aldrig kan förhindra. Som vi inte kan påskynda. Det är det som kallas gryning. Att natten faktiskt går över idag. Och jag tror att det finns som en slags tyst predikan och påminnelse. Som dag efter dag säger till oss. Det kan faktiskt vända. Mörker kan bli ljus. Utan att vi har förmått att göra så väldigt mycket åt det i egen kraft. Så har det varit ända sedan skapelsens morgon. Om man läser hur Bibeln beskriver detta. Och där står det också då i början att Gud skilde ljuset ifrån mörkret. Han sa helt enkelt, där är ljus och där är mörker. Och det gjorde han med sina ord. Den här boken Bibeln läser jag i stort sett varje dag. Det är mitt arbetsredskap som pastor. Men det är inte bara för det jag läser. Det är för att jag tycker att jag så ofta får hjälp med detta. Att skilja ljus ifrån mörker när jag läser den här boken. Den väljer inte åt mig. Den handlar inte åt mig. Men det står någonstans i boken så här. Den som fruktar Herren får veta vilken väg han ska välja. Och det tycker jag är alldeles gott nog. Att få veta lite om vilken väg man kan välja. Så detta med Guds ord är verkligen en skatt att ta vara på. Och ändå nöjde sig inte Gud med att tala. Han sa inte för sig själv: jag får försöka att tala dem till rätta, de som kallas människor. Utan han gjorde mer. Så här märkligt står det lite längre fram i Johannes evangeliet. Och ordet blev kött och bodde ibland oss. Det betyder lite enklare uttryckt: Gud blev människa i Jesus Kristus. Och han blev som en av oss. Och det är det handlar om på första advent. Han som är världens ljus sitter på en åsna. Han möter oss i ögonhöjd. Det är ju fantastiskt med alla ljusslingor och gelanger och stjärnor och allt vad det heter nu på hus, både i Hulla där vi bor och här inne i stan. Och vi tävlar ju lite med varandra. Eller hur? Men inget kan tävla med ljuset från en människas ansikte. Inget gör oss så gott. Och inget kan tävla med ljuset från Jesu ansikte. Att få möta hans blick. Det är väl därför han sitter på åsnan. För att han ska kunna möta människor i ögonhöjd. Och så läste jag ju faktiskt att det sanna ljuset skulle så komma till alla människor. Och då kan man ju tänka, vad skönt, då är allt klart. När faktiskt säger Bibeln så här, när ljuset kom in i världen älskade människor mörkret mer. Hur kan det vara att någon skulle föredra mörkret framför ljuset? Ja, kanske om man har haft så pass mycket mörker att kämpa med så att man är mest van vid det. Fixa liksom inte ljuset. Eller att man tänker, mitt liv vill jag verkligen inte ställa fram osminkat i någon slags bländande ljus. Men om Gud blev människa, och i en av de fantastiska julsångerna så sjungs det så här. Att han delar all vår lust och nöd mellan födelse och död. Lättar bördor, läker sår. Lär oss bedja, fader vår. Och om man fäster någon tro till det så kan man sjunga med i slutstrofen. Han som föds i Betlehem är min frälsare och vän. Och så är det en detalj i det lite kryptiska som vi sjunger en sån här dag och som den som är lite van vid Bibeln nog förstår och som andra kan behöva hjälp att upptäcka. Det är det där med Davids son. Som människa härstammade Jesus från Davids släkt. Och det var en kung i Gamla testamentet, en stor folkledare, också en stor musiker och poet. Har skrivit många psalmer i Psaltaren. Men han var också en ganska bräcklig människa. Eller en rätt vanlig människa. Och i hans livsprotokoll finns ganska stora svarta plumpar. Det handlar om äktenskapsbrott. Det handlar om att han faktiskt blev skyldig till en annan människas död för att försöka rädda sitt eget skinn. Han finns i Jesus släkttavla på den mänskliga sidan. En hel del annat, lite ljusskyggt så här. Och kanske finns det där för att vi ska våga tro, både du och jag, de där orden, se din konung kommer till dig. De gäller kanske faktiskt också mig. Och om man nu vågar vänta sig ett sånt möte och vi sjöng den där sången, bered en väg för Herren. Hur kan man förbereda sig på ett sånt möte? Om nu Jesus händelsevis skulle tycka, det var ett fint upplyst hus i advent. Eller där ser det lite mörkt ut. Där rider jag in, så att säga. Och jag tror att den viktigaste förberedelsen, det är att våga vara så sann man någonsin kan. Mot sitt eget läge i nuet. Mot den här världens läge i nuet. Det är då det kan komma ett äkta hosianna. Och vad betyder det där ordet som vi nu har hört så många gånger och sjungit själva i den här gudstjänsten? Ja, dels är det ett slags tackrop, en jubelsång. Men det är också en bön om hjälp. Herre, hjälp oss. Herre, låt det gå väl. Och så har både vana och ovana bedjare bett i alla tider. Dels tack, Herre, för allt som är gott. Och dels, Herre, hjälp mig med det och det och detta. Så hur är det? Är det på människors klokhet och godhet och uthärdningsförmåga, det framförallt beror på om ljuset hela tiden ska vinna. Ja, det ligger en del där. Men allt ligger inte där. Och ändå ska vi aldrig glömma vad människors kärlek och vad goda handlingar kan betyda. För de som fryser i Syrien. För de som fryser i Göteborg. Och för alla som är långt mer ensamma den här månaden med så fina familjefester än vad som är gott för en människa. Om jag får citera Laura Petri en gång till innan jag säger amen, så säger hon något så väldigt bra, tycker jag, om det där med att hjälpa och om mörkret och ljuset. Hon säger så här: det finns så mycket gott i världen. Man finner det inte alltid där man väntat det. Man måste vänta. Helt plötsligt finner man det goda mitt i ondskan. Kanske är det mörkret som gör att man ser ljuset. Den där åsnan, den stackars lilla åsnan som väl inte tänkte att det var något så märkvärdigt med hennes liv och som har blivit så berömd. Hur ska vi översätta henne till slut idag? Jag tänker att det är vi alla. Jag tänker att det är allt det där vi gör av god vilja och av kärlek. Fast vi tycker att det är lite futtigt ibland. Det är ändå det som bär Jesus in i den här världen. Så har det alltid varit. Så kommer det att vara tills den stora gryningen kommer. Därför att den kommer, det lovar den här boken, en större gryning än vad någon av oss kan föreställa sig. Det ska jag inte berätta om idag. Det handlar faktiskt texterna om den andra söndagen i advent. Så kom tillbaka då och missa inte det. Men nu är vi här och nu är det nu. Och då vill jag bara avsluta med en strof ur en adventssalm som vi inte har sjungit än, men den kommer innan gudstjänsten är slut. Lite så där kryptiskt, fromt språk, men det går att begripa. Så öppna hjärtats tempelhus och låt hans rika, fulla ljus där inne klart få skina. Och hur öppnar man hjärtats tempelhus? Kanske går det väldigt bra med det där ordet Hosianna. Herre, tack. Och Herre, hjälp mig, hjälp oss. Låt det gå väl. Amen.